fredag och dags för avsnitt 69 av Obit Rictum, podcasten som alltid inleds med en rafflande inledning. Denna vecka kanske inte lika fantasirik som förra gången, men mindre fniss i alla fall.
Vi kände väl här efter fail 2 veckor i rad, så det lika bra att gå på ett säkert kort, eller hur?
Ja, precis. Som var det med mig, Tobias Nordström och Billy Rimgard.
Mm. Skönt med lite laid back så här, inget... Ja. Inte för mycket fass.
Inte för mycket ambition.
Nej, det är lika bra att sänka dem på en gång.
Ja, men vad heter det? Jag var på bio här häromdagen. Jag kastade mig direkt in i populärkulturen.
Låter vanligt. Bra. Mm.
Jag var och såg John Carter.
Just det, John Carter from Mars, som den egentligen heter.
Precis, som den egentligen heter. John Carter of Mars.
Of Mars, just det.
Men Disney har då valt att bara döpa den till John Carter av någon anledning. Jag vet inte, är du bra inläst på John Carter?
Inte så mycket, nej.
Nej, alltså jag har läst på lite grann i och med filmen, kan man väl säga. Jag är inte heller sådär jätte... jättenere med den tidiga science fiction-litteraturen liksom. Men man kan väl säga att det känns som att Disney har marknadsfört den här filmen ganska fel.
Ja, alltså det är ju ett verkligen sånt banbrytande verk i sin genre.
Ja, alltså den
1912,
är ju, precis, den är ju 100 år gammal, vilket inte har nämnts någonstans i marknadsföringen i princip.
Nej, det är bara ännu en äventyrsfilm typ.
Ja, och sen känns det så här liksom, det känns väl helt förkastligt att döpa den till John Carter.
Det första jag tänkte på, det var Kevin Carter, men det är Preachers-låten som handlar om någon, ja, det är krigsfotografen som sen tog sitt liv efter att ha fotat så många, exploaterat alla dessa döda barn typ.
Men vad heter jag, men alltså det är liksom så här, jag kommer då att läsa någonstans, det var någon sida som jämförde med att döpa Matrix till John Anderson istället för Matrix.
Ja, men absolut, det är helt i linje med det. Vad skulle man ha gjort istället, tycker du?
Alltså det finns en ganska bra fan-trailer, något fan som har klippt ihop och gjort en egen så här, liksom, introduktion i ändå en egen utformad trailer som är väldigt bra. Den trycker väldigt mycket på liksom arvet i John Carter liksom, och markerar då hela den grejen med att det är 100 år sedan den här boken kom och att vilka den har influerat. Alltså det är så här, Carl Sagans, en av Carl Sagans favoritböcker bland annat, och väldigt många såna här populärkulturella ikoner har ju också ett väldigt varmt förhållande till John Carter, så James Cameron och George Lucas och massa sådana personer. Och den här fan-trailern då, den tryckte ganska hårt på det, och sen lite klipp i filmen och ganska så liksom, ja, men den odlade mer en air av att det var en, så här, en högaktningsstund att den här filmen nu kommer, än att det liksom var som Disney försökte göra, att det var Avatar 2 ungefär.
Ja, det känns ju helt rätt väg att gå. Alltså, ofta har ju fans bättre koll på vad fans vill ha. Jag undrar var någonstans det gick fel. Vart man tänkte så här att, nej men, ja.
Alltså de tänkte väl säkert att, vad heter, de ville sälja den här till en så bred publik som möjligt. Och sen på vägen där någonstans så tappade de bort vad som var liksom själva selling pointen med filmen överhuvudtaget på något sätt.
De kanske inte skulle ha döpt den till John Carter, utan skulle ha döpt den till liksom slaget om Mars. Och sen så fick de som visste, de som vet fick veta att det var liksom... baserat på John Carter.
Ja, och det gick även, alltså innan filmen hade premiär, den hade ju en så här, vid det här laget berömt dålig öppningshelg liksom. Och det gick då rykten om att Disney alldeles innan filmen skulle ha premiär backade från filmen, om man ska säga, alltså tog lite avstånd från den och tyckte att den var dålig, vilket ju också kanske är ganska osmart om man är en filmstudio.
Ja. Ja, det känns som ett sånt haveri när den kostade typ, vad var det? 500 miljoner dollar?
250 miljoner dollar.
250.
Mm. Ja, jo, det är ju en spottstyver om man säger så.
Mm. Ja. Så fick vi se Total Recall-trailern också.
Ja, vad tyckte du då?
När vi ändå är på Mars. Ja. Jo, alltså, jag tycker det är jättebra, verkligen.
Alltså jag blev nästan... lite mer skeptisk, kan man säga. Ja. Eller det kom in ett litet orosmoment i alla fall.
Alltså, jag tänker att den håller sig mer trogen till Philip K. Dicks original.
Ja, ah, jo, det gör de. Men samtidigt känns det som att det är mer än en liksom... En lite raffig, väl koreograferad actionstänkare. Eller
det är för sig helt sant. Det är för sig helt sant. Alltså...
Hela den mest raffinerade scenen i trailern är väl den här när han skjuter ner alla de här vakterna eller poliserna eller vad de är.
Mm.
Liksom.
Mm. Jo, svar ja, det är en actionstänkare. Men grejen är att jag tänker ju så här att om man gör en remake på Total Recall- filmen som bara var löst baserad på We Can Remember It For You Wholesale, som novellen heter. Alltså när man gör en remake på den filmen så måste det nog ändå någonstans vara en action.
Ja, en actionfilm.
För jag tänker att även det är ändå en så här, man kan ju se den då sena nätter på tv. Och jag tänker att alla har någon slags relation till den. Det vore konstigt att göra den till mer existentiellt drama, även fast det är det du och jag vill ha, typ.
Precis. Alltså, nej, jag har ju absolut inget emot att det är en actionfilm, så att säga, utan det handlar väl mer om att det kändes som... alltså, jag fick lite lätta Vin Diesel-vibbar, eller vad man ska säga.
Ah, så tänker du. Jag tänkte nog Minority Report väldigt mycket, att man hade lånat färgskalan därifrån.
Ja, ah, det är en koppling som jag kan känna igen definitivt. Det är väl det är lite, jag hoppas också att den kommer gå. Ja, men det är väl förhoppningen, så att säga.
Tom Cruise och barn flashbacks, det är det du vill ha.
Ja, precis.
Du, kommer du ihåg vad vi sa? Förra veckan pratade vi om geografiska platser.
Mm.
Kommer du ihåg vad vi sa om ett popkulturellt På spåret?
Fan, det kändes lite På spåret det här. Så här. Ja, men då är vi klara med Hongkong nu. Vart är vi på väg?
Men... På 10 poäng. Här utspelade sig kampen med... Det är faktiskt en briljant idé annars.
Det är en riktigt bra idé. Ja. Här är vi verkligen någonting på spåret.
Du kallade idén briljant.
Kommer jag få äta upp det här nu?
Men jag tänkte vi ska köra ett litet test.
Okej.
Så jag satt ihop en liten resa här.
Du sätter ju mig på plats nu.
Ja, jag vet ju inte om det här är svårt eller om det är för enkelt. Jag har aldrig gjort det här förut. Jag har inget tidigare liv där jag har varit.
Tuta och kör.
Ska vi göra så att du brölar som en sån tåg tuta om du har svaret? Eller ska vi göra så att du skriver det till mig så att de där hemma får chansen att hänga med? Nej, du får bröla och säga.
Ja, jag brölar och säger. Ja. Då... Vi har ändå ingenting att lotta ut som pris eller någonting, så att...
Nej, det är lite svårt att tänka realtid också, vem som är snabbast, ja, när precis. Det är podcast. Då frågar jag, vart är vi på väg? 10 poäng. Vi lämnar Josias hem och åker söderut mot stad som hade transatlantisk feber. Den som är bra vill jaga.
Alltså, vad heter det... Finns det ett ordvitselement involverat här?
Det är ju På spåret.
Ja, ah, jo, okej.
Okay. 8 poäng. Mm. Dr. Armitage åkte hit för att läsa den förbjudna boken, men Dr. Quinn åkte härifrån. I Outbreak dog 2 här i Karls stad. En hel ö med doktorer kunde inte hjälpa.
Ja, vi åker vidare.
6 poäng. När skolan var jobbig samlades exen här, men de skålade aldrig med Sam. Det här är staden där Kirk gör som Ally.
Alltså, det här börjar bli pinsamt, men jag har faktiskt ingen aning.
4 poäng. Om Nate Ford inte finns i närheten är det lätt att hamna i trubbel. Från ett möte med stryparen till ett besök i Jessups tank. Frank Costello blev helt enkelt skjuten.
Nej, jag kan inte.
Okej, 2 poäng. Och då läser jag den långsamt, tror jag, chans att dra under tiden frågan går. Och få 2 poäng. Om du inte har svaret nu, kanske du ska leta i utkanten. 2 biskopar kan säkert hjälpa dig. Du hittar dem på Harvard som ligger här i staden Boston.
Ja, det var Boston alltså.
Ja.
Ja. Det är nu du ska göra den här genomgången då, vad de olika ledtrådarna betyder.
10 poäng då.
Så kan jag bara typ göra, vad heter det, vad säger
det här,
man?
Ljudet. Ja, precis. Ja. Josias hem, jag tänkte Josiah Bartlett, New Hampshire, åker söderut mot stad som hade transatlantisk feber. Det var ju Fever Pitch-remaken. i Boston.
Okay.
Den som är bra vill jaga. Alltså good will hunting. 8 poäng. Då var det Dr. Armitage åkte hit för att läsa förbjudna boken. Den är svår, för det är ju en... Det biblioteket som har Necronomicon i Lovecrafts böcker ligger i Boston. Men Dr. Quinn åkte härifrån, och det är ju Dr. Quinn som åker från Boston för att öppna den här praktiken i Colorado.
Sorry, jag kommer faktiskt inte ihåg var Dr. Quinn åkte ifrån.
I Outbreak dog två här, och det är de två första, de som säljer apan. I Karlstad, alltså Charlestown, jag tänkte på The Town som vi pratade om förra gången. En hel ö med doktorer kunde inte hjälpa, den är också svår, det är Shutter Island. När skolan var jobbig samlades X-en här. Det var X-men i X2 när skolan blev attackerad, och så har de så här återsamling i Boston. Men de skålade aldrig med Sam, och där tänker jag på Cheers, den gamla klassiska serien Skål. Staden där Kirk gör som Ally, där var jag övertygad om att du skulle ta att William Shatner gör som Ally McBeal.
Aha,
i Boston Legal.
Ja, jo, det är ju David E. Kelly, alla de juridikserierna utspelar sig väl i Boston.
Ja. Nate Ford, han är ju den som hjälper en i Leverage, och han kan hjälpa en från ett möte med stryparen, alltså Boston Strangler, till besök i Jessups tank. Det var ju Altered States som Dr. Jessup hade en tank. Frank Costello blev skjuten, det var ju The Departed. Och sen om du inte har svaret nu, kanske du ska leta i utkanten, och tänkte jag ju Fringe då. Två biskopar kan säkert hjälpa dig.
Fast Fringe, är de i Boston?
Ja.
De är ju i Massachusetts, men...
Ja, men de är ju på Harvard.
Ja, i och för sig. Sant.
Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Det kanske var lite svårt.
Skämskudde på mig, säger jag. Och sen säger jag... jag vill ha revansch nästa vecka på dig då. Då är det min tur att sätta ihop en resa.
Men då får du dra lärdom av det som händer nu och göra det lite lättare.
Du tror...
Det kommer bli en så här, vad heter det? Tuppfäktning där vi bara gör det svårare och svårare hela tiden för att ingen någonsin ska klara det.
Ja.
Ja. Vi lämnar det därhän då till nästa vecka.
Ja. Har du sett att Blade Runner är på frammarsch? Och då du pratar inte om filmen då.
Nej,
utan jag pratar om Oscar Pistorius.
Löparen som
löparen har Blade Runner, ja.
konstiga ben, höll jag på att säga. Han har någon slags
han har ju inga ben.
Nej, han har inga ben, utan han har någon slags löpproteser, kan man kalla det så. Någon slags flexande skivor.
Ja, någon slags skenor som sitter på benen då. Han blev av med sina ben när han var väldigt liten. Och han vill ju nu tävla, eller han har gjort det flera gånger, han vill vara med i OS nu och tävla mot able bodies, alltså personer som har sina båda ben. Det har ju varit en massa tjafs om honom, för att det har sett som att han har en fördel. Det är bara det, är väl ganska konstigt på något sätt att säga att någon som inte har två ben har en fördel.
Ja, det får man väl, det kan man väl lugnt påstå. Alltså jag tycker att sådana, alltså det beror ju på, om det måste ju gå att mäta och säga så här, okej, okay, ger det här liksom sviktandet eller något sånt där, ger det någon fördel? Om inte, så liksom, nej men kör.
Men vad heter det? Ja, men frågan är ju då, alltså, är det här bara början på androidernas intåg i sportvärlden, tror du?
Alltså med tanke på hur mycket kemiska substanser och alltså mer eller mindre lagliga syretält och andra grejer som folk liksom preppar sig med för att nå långt i sport, så tycker jag att det inte är så alltså anmärkningsvärt. Så att om det är början på androidens intåg, så bring it on. Det är ju fortfarande så här, sport är ju lite så här märkligt, för att man pratar ju ofta om att det ska vara att det ska vara rent och ärlig tävling och sånt. Men fortfarande så är det ju så att den som det går bra för är den som liksom drog längsta strået i genetiklotteriet någonstans.
Ja, och inte bara det, men alltså det finns, om du ska bli bra i trapp till exempel, som väl är så här lerduvsskytte, då är det väl fördel om du inte har växt upp liksom i slummen i något eller i något u-land liksom.
Ja, höjdhoppning kanske är, eller vad säger jag, hästhoppning kanske är ännu, ja, precis. Mer, ännu mer så. Men apropå, vad tycker du då?
Alltså jag det finns en del av mig som vad heter det, vill liksom bara släppa alltihop fritt. Alltså,
Torbjörn Tännsjö-argumentet.
Ja, men lite kron. Var du tvungen att måla ge mig den rollen?
Ja, men någon i Oddpod måste ju dra en lans för Torbjörn Tännsjö.
Jag vill inte vara Torbjörn Tännsjö i Oddpod-dykten. Ja, okej, jag får väl vara Torbjörn Tännsjö i den här diskussionen då. Men vad heter det? Ja, men typ armbågsskytte, någon slags härlig armprotes som liksom stabiliserar hela grejen eller någonting sånt.
Mm.
Varför inte?
Man mäter så här picocentimetrar eller någonting för ja. Att avgöra vem som kom närmast.
Mm. Ja, men jag är all for det. All for att släppa in robotarna i de olympiska spelen.
Något som jag tycker är skoj och eller skoj, alltså det är bra. Det är ju att man nu till Paralympics i höst återigen släpper in de utvecklingsstörda. För de har alltså kollektivt i samtliga sporter varit uteslutna därför att det här är så jävla sjukt. I Sydney år 2000 så var det spanska basketlandslaget vann guld.
Och så var det en som fejkade.
Ja, det var flera spelare som fejkade utvecklingsstörning.
Men får utvecklingsstörda vara med i Paralympics? Alltså, eller har inte de Special People's Olympics?
Nej, no, alltså det där... Det är en lång historia kort, så är det så här att det finns två olika skolor. Alltså Special Olympics, det var ju Kennedy-folket som startade det. Och där så... De kom ju in från den här amerikanska välgörenhets... hållet att så här, man inte ska tävla utan att det bara är så här, det är kul att alla kan vara med och att det ska inte vara så här på så stort allvar utan det ska mer vara en sån här, alltså det är så här, tycka synd om hållet. Medan Paralympics och alltså, alla tävlingar för utvecklingsstörda i övrigt, där är det ju...
Alltså det är ju inte bara utvecklingsstörda som tävlar i Paralympics.
Nej, givetvis. Nej, men alltså Paralympics och andra tävlingar för...
Funktionshindrade.
Ja, om vi pratar specifikt om de utvecklingsstörda, okay. inte funktionshindrade. Men, där finns det ju ett competitive, eller att man tävlar. Att det är liksom på, man får, alla får inte medaljer, utan man får guld, silver och brons. Liksom. Så att det där är, och det vet jag att inom handikappidrottsvärlden är en stor klyfta kring... att det här Special Olympics, de är ju väldigt bra på att göra PR för sig eftersom det är amerikanskt och de drar in jävligt mycket stålar i välgörenhet liksom.
Mm.
Och att det snarare, alltså det främjar ju ingen utveckling och det är klart att morötter och mål är sånt som tar personlig utveckling framåt. Så att det där, jag tar ingen sida här vill jag säga, för att jag vet att det här är en infekterad debatt. Nu vet jag inte hur många som är inblandade i den debatten som lyssnar på Obediktum, men vi kan ju säga att Oddpod har ingen officiell hållning. Men det som är roligt med att utvecklingsstörda får vara med i Paralympics i höst, det är ju att vi har ju en kille som heter Jeffrey Idje som så här, han krossar alla fullständigt i kula. Och han har ju liksom aldrig fått vara med, för han är väl, jag tror han är runt 20 år eller någonting. Så att under hela OS... Under hela tiden han har kunnat varit med så har ju han varit avstängd på grund av de spanska basketspelarna. Alltså förstå den dubbelkombon. För det första, du ställer upp med ett lag för att vinna guld. Där har folk som fejkar utvecklingsstörning. Det är så sjukt, sjukt lågt. Och sen då den andra liksom double tappen är ju när liksom internationella handikappidrottsförbundet då går in och kollektivt stänger av alla med utvecklingsstörning från tävlande.
Men det är väl samma sak som hon, den här löperskan, den amerikanska löperskan på typ 30-talet eller någonting, som visade sig vara en man. Och som det var helt enkelt en crossdresser. Alltså det var inte att hon hade genomgått ett könsbyte, utan det var en man i kvinnokläder helt enkelt, som liksom sopade banan med alla på 100 meter. Och var liksom så här, alla var helt övertygade om att det var en kvinna. Sen dog hon då, och då visade det sig att det var en man.
Mm. För jag tycker ändå så här, den där diskussionen dyker upp då och då, gärna med så här lite halvt så här postkoloniala rasistiska förtecken, eftersom det ofta handlar om afrikanska löpare och löperskor. Men den tycker jag ändå inte är lika illa som att ställa upp med ett lag där du har ett antal personer som spelar utvecklingsstörda för att vinna guldmedalj. Kom igen.
Ja, jag vet inte, är det en sån grej man skryter om sen?
Ja, kolla den här guldmedaljen, den tog jag i Sydney.
Men vet, har du sett den här dokumentären Murderball?
Mm, nej.
Det handlar om, det är typ som rullstolsrugby.
Just det.
Och då har du ju något slags, dels är det ju vad heter det, rullstolsbunden, men sen har du ju även, jag tror de har något så här, nästan alla har någon form av handikapp som gör att de inte kan greppa bollen och så här.
Mm.
Men det är ju alltså, det är ju stenhårt, alltså det är ju våldsamt som fan. Mm. Liksom. Och de som spelar den här dokumentären för liksom amerikanska landslaget i Murderball, de är ju liksom väldigt råa och liksom hårda killar liksom. Och de säger att det finns inget värre än när någon säger, någon typ gratulerar dem för att de ska tävla i Special Olympics.
men grejen, fast Special Olympics, är inte det bara, menar du inte Paralympics nu?
Ja, nej, men alltså det är det som, alltså folk säger fel till dem.
Ja, förstås.
Och de blir jätteledsna för att liksom, för de är ju liksom OS, deras största turnering liksom. Och så kommer folk och blandar ihop det med den här tävlingen där de utvecklingsstörda tävlar liksom.
Mm. Eller, tävling inom citationstecken.
Ja.
Men det där är lite också kul. Så här, Sverige har ett sånt landslag, men vi är väldigt dåliga i det där för att vi inte för krig. Alltså, de bästa länderna i det, de är ju krigförande, för de får ju väldigt många som liksom blir rullstolsburna.
Okay.
Så tillväxten är extremt dålig i länder som Sverige. Du skrattar, men det är sant. Jag lovar.
jag tror dig.
När amerikanska landslaget landar så är det liksom 30 ex-marines.
Jag vet inte, jag är väldigt, väldigt så här, jag blir lätt orolig av hela den här diskussionen, för det känns, det är lätt att man, jag har inte riktigt koll på vad som är politiskt korrekt i det här ämnet, så att säga.
Ja, okej. Okay. Alltså, jag förstår. Men jag har en kompis som, alltså jag har faktiskt skrivit rätt mycket om handikappidrott. Liten okänd sån här sidokarriär som jag har.
Under pseudonym?
Nej då.
Nej, jag vet, men det var roligt om du hade en jättestor sån karriär under pseudonym. Världsledande liksom.
Jo, men apropå politiskt korrekt, i sådana sammanhang så berättade en kompis som gjorde reportage om en grupp, jag kommer inte ihåg vilken sport det var i nu, men hur som helst, de var ganska gravt CP-skadade och satt efter träningen och åt lunch så här. Och då så klappade deras tränare så här i händerna, och då var det en av dem som fick såna spasmer så att, av klappet alltså, så att när han skulle käka då så klappade tränaren så mat flög över hela bordet, och så satt alla och skrattade liksom, tyckte det var skitroligt, alltså personen med skeden också. Och där håller jag med dig, alltså i det läget så hade jag nog blivit sådär, så här, får jag skratta här eller är det reserverat för dem som har handikappet liksom?
Ja.
Så ja,
jag håller... Din kompis då, hur hade han tacklat? Hur tacklade han situationen?
Ja, men han jobbar med det jämt, så han skrattar ju. Han...
Ja, okay.
Men så här, från ens egna så här, vad är okej perspektiv när man inte, ja. Så här, så håller jag med om att det är lite
snårigt.
Jag blir nästan lite så här rosig om kinderna av att återberätta den här historien. Liksom. Ja, det ska man inte behöva bli, men det är sjukt kul hur som helst, tycker jag. Ja.
Vi går över till någonting vi hanterar lite bättre.
Ja, jag tänkte, vi fick jättebra surr i kommentarsfältet på förra avsnittet.
Mm.
Om Singapore och massa grejer. Det var ett matigt kommentarsfält. Och jag får alltid så här, jag behöver få så dåligt samvete, för att min ambition var ju alltid att så här svara på allt någonstans. Och jag slarvar lite med det, så att jag får någon be mig så här om ursäkt typ, eller något.
Ja, men jag tycker inte vi ska göra det heller. Alltså, jag vet inte, alltså jag svarar på det jag tycker är intressant.
Så kan du inte säga. Jag tänkte om du inte har hunnit svara på. Vilken diss.
Ja, men samtidigt, vadå? Det här är ingen välgörenhet liksom.
Nej, men...
Alltså jag älskar alla våra lyssnare förbehållslöst, men det behöver inte betyda att jag kommer svara på alla lyssnares kommentarer.
Nej, okej. Okay. Ja.
Eller? Har jag, finns det något sånt, en oskriven överenskommelse om det?
Nej, absolut inte. Men jag uppskattar inputen så himla mycket. Och sen så, när det går vissa avsnitt när jag har varit inte liksom hunnit... hunnit svara då blir jag lite så här, fan, här tar folk tid och skriver och sen så sitter jag och bara så här, fuck you.
Nej, men samtidigt, alltså jag vet inte, jag tror inte alla skriver för oss heller, utan alltså visst, mycket riktat sig till oss, men det är ju samtidigt, jag tycker ju det finaste är liksom när folk som lyssnar börjar prata med varann i kommentarsfältet.
Mm.
Det är då magin uppstår.
Absolut.
Men det var ju, vad heter det, jag blev ju lite slagen på fingrarna där. Jag pratade ju om enheten för obeställbara brev.
Mm.
Om det, att det vore en ypperlig plats för populärkultur. John Andersson.
Eller John Anderson.
Mr. Anderson. Vad heter det? Han berättade då att det har ju redan gjorts i Clive Barkers The Great and Secret Show. Som dessutom utspelar sig i Nebraska.
Mm.
Vilket ju också är en, bara det är ju en utmärkt setting för populärkultur på något sätt.
Verkligen.
Som att det är så öde. Då är en bok som handlar om postmannen Randolph Jaffe, som börjar hitta kryptiska bokstäver i brev då, på sitt jobb.
Mm.
Jag tycker det låter lovande. Jag ska definitivt försöka leta reda på den här boken.
Och spontan reflektion, det är såklart att det redan har gjorts.
Ja,
alltså så här, det är så surt med så här, vår tids, eller jag vet inte, vår generations och alla nästkommande generationens stora liksom ok att bära någonstans är att liksom alla de där uppenbara idéerna, de är gjorda.
Måste... Ja, men jag tror också att man måste se på något sätt, man får inte göra den missen att att blicka bakåt. Alltså vi tittar på så här gammal posthantering. Ja. Det är ju för gammalt. Egentligen skulle vi ha sagt någon som hittar liksom börjar hitta mönster och skiffer och grejer på Twitter eller någonting. Mm. Alltså blicka mer framåt, ska säga.
Och sen så kanske det är lite så här, det kanske så måste närma sig såna här saker. Alltså när det gäller de som programmerar appar för iPhone och sådana saker. Alltså numera så finns ju appar för i princip allt. Så att det handlar om är att ta någonting, alltså en kalender, och göra den mycket bättre än de apparna som redan finns. Eller du tar en Twitter-klient och gör den mycket bättre än de klienter som redan finns. Och det kanske är lite samma här, att så här, ja, skitsamma om det existerar, man kan göra det bättre, typ.
Mm. Mm.
Det kanske är den infallsvinkeln man måste ha, att man inte kan... Man kan inte se på vad som är gjort riktigt så.
Man kanske inte.
Det har gjorts 6 filmer om ett rymdimperium, då får jag göra något annat.
Ja. Men vad heter det, apropå rymden?
Mm.
Det är ju lite så här bollande fram och tillbaka angående ratingen av Prometheus, alltså åldersgränsen helt enkelt.
Mm.
Det är ju, i USA är ju det där en sjukt het potatis, speciellt då den här skiljelinjen som går mellan det som kallas för PG-13 och Rated R.
Mm.
Rated R är ju då, då måste du ju vara 17 för att se filmen, om jag inte helt missminner mig. Och nej, vi ska se här. Jag ska inte säga fel. Alltså PG-13, det är ju liksom, då kan du ju ha med dig dina, alltså då kan du ju ta med dig minderåriga om du har en målsmanssällskap med dig.
Parental guidance.
Ja, precis. Men vi ska se här, R-rating. Ja, jo, men R-rating är då är det man måste, om man är under 17 så måste man ha med sig en vuxen eller en adult guardian.
Mm.
Och det är ju liksom, det är väldigt prekärt då för de stora filmstudierna, för att de vill ju liksom kunna släppa in den yngre publiken, så att säga.
Mm.
Och det som då det påverkar då Prometheus i det avseendet, att om den skulle bli rated R så finns det en risk att filmstudion vill att den ska klippas om.
Ah, ja.
För att MPAA då, de som ratar de här filmerna, de lämnar ju en lista också till filmstudion på vad som måste tas bort om man ska få ner den ett snäpp.
Mm. Nu skjuter jag totalt från höften här i en fördomsfull bild av USA. Visst är det så att det kan handla om en typ så här ombytesscen där någon står i trosor typ. Då bara så här.
Alltså sex är ju överlag en big no-no.
Ja,
alltså,
mycket om mer man än till våld exempel, när det gäller att rata.
Ja, mycket, mycket mer. Alltså så fort man anar ett kön så är det ju minst R-rating direkt. Var det så kul?
Det var en rolig formulering, tycker jag. När man anar ett kön.
Ja. Mm. Ja, men det finns en dokumentär från 2006 som heter This Film Is Not Yet Rated, som tar upp hela den där problematiken på ett ganska bra sätt. Bland annat i den så pratar de om det att deras guidelines är bland annat då att orealistiskt våld, det är bättre än realistiskt våld.
Mm.
Så att till exempel om du har våld där det inte finns något blod, så ger det en lägre åldersgräns än våld med blod, till exempel.
Mm.
Vilket ju på man lätt kan argumentera för är ganska kontraproduktivt. Ja. Med tanke på att visa overkligt våld för barn kanske är... Det kanske är bättre att visa verkligt våld i avskräckande syften än att visa orealistiskt våld så att få ge någon slags konstig bild.
Men så här 25 roundkicks i huvudet liksom. Det är okej. Okay. Men däremot en köttig jävla rallarsving som slår ut tänder och sprutar blod. Typ.
Ah, nej, det är absolut inte bra.
Mm.
Och det tycker jag man ser ganska ofta också. Alltså, att det till exempel i vissa actionfilmer är ganska lite blod av just den här anledningen. Mm. Liksom.
Ja, men verkligen. Jag tänkte på det i den här... vad heter den? Serietidningsfilmatiseringen om en... knepig geek som träffar en sån här pixie manic dream girl typ.
Scott Pilgrim,
ja, den tack. Där. Tack. För den kändes ju så här lika mycket som en barnfilm som en actionfilm typ, men
ja. Mm. Det är även därifrån vi har fått allt det här jättedåliga Hollywood sexet.
Mm.
Så att man då inte kan visa någonting. Men vad tror du? Kommer Prometheus bli en dålig film om den klipps om?
Nej, jag tror inte det. För alltså, så mycket i alla fall i Ridley Scotts första Alien är ju suggestivt. Man får aldrig se monstret i sin fulla skrud. Och det är snarare så här, den spelar på inbyggd skräck som man har för olika saker och ting.
Den var ju dock R-rated.
Den var det?
Ja. Mm. Det står då rated R for sci-fi, violence / gore and language.
Ja.
Språk är också sådär. Finns det ett fuck med i en film så är det ju rated R direkt. Ja, men alltså det är sant. Det är per automatik. Finns det ett fuck, då ska ingen under 17 se det.
Det är därför som vi i förebyggande syfte markerar vår podcast som explicit på iTunes. Så ingen ska komma och tjafsa med oss.
Precis.
Nej, men jag tror inte den kommer på, eller jag vet inte. Jag kan inte, eller jag... Det borde jag ju givetvis ha en åsikt om, men...
Men det är sant, vi kan väl i alla fall enas om att det vore ju absolut bäst om den inte klipptes om.
Ja, givetvis. Men å andra sidan så har vi en göttig director's cut att vänta oss då.
Ja, men jag ser hellre director's cutten på bio.
Ja, givetvis. Givetvis.
Mm.
Men apropå ana kön, så är ju Game of Thrones tillbaka.
Ja.
Du drar återigen din lans här, känner jag. Du tycker att det här känns som Dallas i medeltiden.
Ja, det tycker jag definitivt. Men det vet jag inte om det är så en dålig grej direkt. Nej. Alltså, jag skrev ett ganska långt blogginlägg om det här i veckan. Om varför vi tycker om Game of Thrones så mycket. För det känns som att det är extremt stort bland, inom citationstecken, vanliga människor.
Ja, verkligen.
Och det känns på något sätt ganska... I ett avseende konstigt med tanke på att förlagan är ju liksom verkligen så här hard fantasy. Mm. Alltså det blir ju inte mer nördigt liksom.
Nej.
New York Times, de skrev ju om säsong 2 och skrev att det liksom... Att de tyckte att Game of Thrones inte riktigt klarar av att locka in publiken utanför Dungeons and Dragons-spelarna.
Ja.
Vilket jag tycker känns helt befängt, eftersom att de som jag ser skriver mest om Game of Thrones på typ Twitter och sånt känns väldigt långt ifrån Dungeons and Dragons liksom.
Ja. Men det är...
som jag ska bara säga det, så min poäng är lite att folk fastnar för de här Dallas-grejerna, alltså maktspelet och intrigen och karaktärerna, och liksom de tittar för dramat men fastnar för drakarna, eller vad man ska säga.
Mm. Ja. Jo.
Eller tvärtom, de kommer för drakarna och fastnar för dramat.
De fastnar för dramat trots drakarna, kanske. Ja,
mm.
Ja, alltså det är ju ett det är ju en välskriven sån makt tour de force på något vis.
Menar du att Dallas inte var välskriven?
Jo, givetvis. och man skulle ju kunna liksom... det känns som att först, jag har inte hunnit se första på säsong två här ännu, men säsong ett var ju, och jag har inte läst böckerna heller, jag har medvetet avstått från det eftersom det är så jävla kul att det finns en fet serie liksom, som man vet kommer fortsätta och som inte tar några fångar på något vis. Men säsong ett av Game of Thrones, det där kände man ju så här vapenskrammel och intrig där, som gör att det liksom, och samtidigt så här en vinter som är på väg med vad det nu kommer innebära, och det kändes verkligen så här end of days, alltså så här stora förändringar i görningen, hela världen balanserar på någon slags knivsägg, och jag kände verkligen så här alltså Europa sent 30-tal grejen när det finns inget uttalat som säger att snart brakar det loss. Men man ser så massa små tecken här och där på saker och ting. Och det tror jag faktiskt är en... alltså det är ett tema som funkar oavsett setting.
Ja, men det tror jag definitivt också. Men sen finns ju... alltså... När vi pratade lite grann sci-fi versus fantasy, så pratade vi om de här oändliga släktträden.
Det är väldigt... vad ska man säga... ökända poddavsnittet.
Ja, precis. Vad heter det? Och det finns ju onekligen i Game of Thrones med liksom hur många karaktärer och familjer som helst att hålla koll på. Och släktband hit och släktband dit och allianser och ja, fan och hans moster. Men ändå så känns det som att det blir lite mer så här hanterbart i tv-serieform på något sätt, när man får ett färdigt ansikte till varje karaktär på något sätt. Kan du förstå vad jag menar då? Att i bok så blir det liksom, i bokform så blir det lite jobbigare att hålla isär alla namn. Och speciellt då om det finns till exempel flera Starks i en bok. Att vi liksom kommer ihåg vem som är vem.
Ofta så finns det väl alltid något index med karaktärsförteckning?
Ja, det kanske det gör, jag vet inte.
Jag tror att det gör det. Just i de här böckerna så tror jag att det finns...
Apropå det du sa, Winter is coming. Jag läste lite om det också. Tydligen så är det i böckerna så är det lika mycket ett sånt här ordspråk som Stark-ätten har. Som liksom handlar liksom om att så här, i princip det kan alltid bli värre, eller man ska säga.
Ja, men det är ju fint. Jag blir påminn nu om att jag inför alltså i förra Oddpod-säsongen typ i oktober eller någonting spådde den jävligaste vintern i mannaminne.
Ja, winter is coming.
Och vi fick en jävligt risig, eller liksom mild vinter. Det kändes bra att ha fel där. Ja. Just det, jag måste säga det. Jag glömde säga det förut när vi pratade om Neil Stevensons Remedy. Att huvudkaraktären där som har skapat ett stort massive multiplayer online spel. Ett fantasy-spel. Det är så kul att i hans släkt så är det han som är ansvarig för släktträdet och att uppdatera släktförteckningen. Jag tyckte det gav dig delvis rätt i dina fördomar.
Ja, jag hävdar fortfarande att de fördomarna absolut inte är outgrundade.
Jag känner att just det här det avsnittet borde vi verkligen så här återbesöka med lite mer expertis i studion och kanske lite mer genomtänkt.
Du menar att vi behöver en fantasins försvarare?
Ja, lite så.
Ja, jo. Någon som har läst mer än 5 fantasyböcker. You're just in time for the kickoff.
Men vad gör det om man bara har läst 5 fantasyböcker nu när vi har sett 4 Van Damme-rullar?
Ja, och jag vet inte, det känns som att hoppet har övergav mig lite den här veckan på något sätt.
Jaså.
Jag vet inte, jag tyckte det här var den i särklass sämsta Van Damme-filmen hittills.
Du, jag hade tänkt att jag inte skulle negga, men jag blev också besviken. Jag kom ihåg den här som jättebra liksom.
Kommer du ihåg det som jättebra?
Ja, mitt 14-åriga jag, eller du, typ någonting sånt. Så här på VHS bytar tiden.
Ja, jo. Det är ju ändå Roland Emmerich liksom. Mm. Så man kanske inte kan låta bli att se den här i någon slags Emmerichskt Independence Day-ljus, eller om man ska säga.
Nej, och jag tycker också att den underlevererar därför att den börjar så jävla bra. Det är ju en sån här gisslandrama på en... Eller ja, först är det ett introscen där vi får se hur den här fejden mellan Dolph och Van Damme sätts upp under Vietnamkriget när de dödar varandra. Men sen,
du menar mellan GR44 och GR13?
Ja, precis. Precis. Men de är lättare att referera till som Dolph och Van Damme. Nej, men grejen är att sen klipper de ju till ett gisslandrama i en stor damm. Och dammar är ju underskattade som plats. Fan, förr så användes ju alltid massa så här stora vattendammar i popkulturen. Men det har...
du, ska jag berätta vilken film det var som förstörde det?
Ja.
Det var Transformers.
Oh, just det.
Som har den här scenen vid Hoover Dam. Som är riktigt tomtig.
Just det. Ja, det kanske var där det dog då.
Där gick luften nu.
Men det här var ju en mäktig scen, tycker jag.
Ja, jo, den var nice.
Och alltså, det jag gillade med inledningen där i Vietnam, det var att så jävla rått. Värsta avrättningen, bara pistolen mot huvudet och bara blam.
Ja, alltså vi börjar med det. De är ju liksom båda gamla Vietnamsoldater då, som vad heter där Dolph Lundgren spelar Jean-Claude Van Dammes befäl, som beordrar Dolphan då beordrar Jean-Claude att avrätta två stycken oskyldiga vietnameser. Och sen händer lite grejer och så dör båda två. Och sen då så hoppar vi fram i tiden massa år, och då har då de här två och en snubbe till återupplivat som någon slags supersoldater. Mm. Som då kontrolleras av den amerikanska armén. Och jag tycker samtidigt att hela den här introduktionen med Vietnamkriget, den ligger ju på en helt annan nivå i ton, så att säga.
Verkligen annan nivå.
Alltså det är ju som en scen ur Plutonen ungefär. Och,
alltså, så stenhård. Alltså det är så här, alltså, när han har två stycken som typ har gett upp, så här, döda oss inte. Avrätta snubben med ett skott mellan ögonen. Tjejen springer med hjälp av Van Damme därifrån och Dolph skickar en handgranat på henne. Och han bara, vänta nu. Han bara så här, totalt brutalt avrättade två stycken. Och grejen är att jag kommer inte ihåg, alltså, så här, när man, alltså så här up close violence mot oskyldiga. Ser man det i rullar idag, börjar jag tänka. Jag kommer inte på något bra exempel där man verkligen ser, alltså där det är så... Givetvis finns det alltid massa collateral när det börjar liksom dammas på. Men just det här råheten i de inledande scenerna där, då kände jag bara, ja, så här, wow.
Men framförallt så görs det väl inte det i filmer som Universal Soldier, alltså sådana här liksom actionstänkare.
För de måste vara PG-13. Som vi...
Ja, men verkligen. Och det känns väl lite typiskt på något sätt. Att liksom här är det skacklarna av, det är bara fullt ös. Mm. För det funkar, alltså det, på ett sätt funkar det ju för att sätta karaktärerna.
Ja, det är jätte, alltså man, samtidigt som att så här,
eller det är ganska platt,
det är
såklart,
men det är inte direkt någon så här snygg plantering som kommer tillbaka senare, utan man fattar ju direkt så här, okej, det här är liksom, scenen är satt. För de här...
Ja, Dolphan minns ju den här inledningen ungefär 400 gånger genom filmen. Ja.
Och Van Damme, man märker ju på den återupplivade Van Damme, vad heter han, GR38?
GR44.
Man märker ju på honom så här ganska tidigt att han börjar få så här flashbacks, bara shit, vänta nu, den här snubben som jag är ute och gör missions med, han kom jag ihåg liksom. Den hade, alltså, i en annan sorts film så hade ju det kunnat göras mycket, mycket snyggare. Att det liksom... Egentligen så hade det ju... I den här dammscenen precis i inledningen så redan där har ju, är de liksom med på vilka de är.
Ja,
och sen så hjälper ju Van Damme en han räddar en journalist som har tagit sig in på basen för att så här, avslöja det här. Och Dolph är ju givetvis ute efter att döda henne. Och de tar till flykt och sen handlar resten av filmen om deras flykt undan liksom, Dolph och resten av skvadronen, plutonen.
Ja, framförallt Dolph. Mm. Är det, ja. Det är någon slags lite minikrig mellan dem. Men samtidigt, jag tycker så här, det känns, de har inte riktigt tänkt igenom hela på vilken nivå de här två ska vara intelligenta. För att, alltså, Dolphan då, han befinner sig ju filmen igenom då när han är GR-13. Han befinner sig i någon slags tillstånd där han tror att Vietnamkriget fortfarande håller på. Yep. Medans då Jean-Claude är ju mer som något slags barnaktig varelse som liksom tittar på världen som om allting är nytt, liksom, eller om man ska säga. Men han är ju fortfarande inte så här vid sina sinnesfulla bruk, det kan man ju inte säga.
Den fantastiska scenen på dinern när han hamnar i bråk med typ allt och alla, massa så här hårda bysnubbar som ska så här slå på honom, och den här klassiska att de kommer fram en i taget hela tiden.
Pippi Långstrump-scenen.
Ja. Ja. och Van Damme, han dojar ner den ena och fortsätter äta, och dojar ner den andra och fortsätter äta och så vidare, och då har han ju även repliken I just want to eat. Och så fortsätter han, och så kommer det liksom fram någon med en biljardkö och han sänker honom, och det är så här verkligen barn liksom.
Men det jag kollade det här lite snabbt, den är ju rated R såklart. Ja. Det känns väl ändå lite vågat.
Ja.
Den hade en budget på $23 miljoner. Och ska ha tjänat in då worldwide $101 miljoner. Så det är ju en kassasuccé.
Det är definitivt en kassasuccé. Och som någon slags, alltså, om man är ute efter actionscenerna så funkar den ju väldigt bra. Och jag tycker att,
ja, fast gör den det verkligen?
Kanske inte.
Vilka actionscener du tycker funkar bra?
Det kanske bara för att man har den episka slutfighten i huvudet nu som
ja. Men det är så här, jag kan känna lite samma sak inför den. Den plågas ju av att de har skrivit en massa dialog till Dolph Lundgren som han ska liksom leverera då under
say
den här slutstriden.
Say goodnight asshole. Goodnight asshole.
Ja, men precis. Och så, men alltså, även då när Dolph Lundgren ska vara mer när liksom hans karaktär ska ju liksom fördjupas där på något sätt. Och det görs ju på ett ganska pajigt sätt.
Mm.
När han ska kasta den där handgranaten och liksom så här, pratar om att så här, åh, hon är en vietnamesisk förädare och bla bla bla. Alltså det, jag vet inte, det känns ju bara jätte konstigt på något sätt.
Ja, det hade kanske varit bättre att göra dem till liksom, alltså så här, någon slags lite mer Terminator-skolan. Det här är ju liksom ganska kort efter, när det här 92.
92, ja. Och, jag tror definitivt de försöker casha in på Terminator. Ja.
Och jag tror att så här, det hade kanske gjort sig bättre om de inte hade haft dialoger och sånt. Och just alltså, Dolphs upprepande av det här stand down soldier, you're taking orders from me. Alltså den här, ja.
Det militaristiska ling. Jo, det blir väldigt konstigt på något sätt. Mycket just därför som jag var inne lite grann på, att det blir liksom inte riktigt så här, avvägt i vad för slags intelligensstadium de ska befinna sig i.
Nej.
Ja. Jag menar, har du sett uppföljande?
Nej, det har jag inte gjort. Där känns det som att då börjar man gå in i, alltså där B-filmscirkeln var i de sämsta stunderna.
Ja. Men så här, jag inledde det här med att säga att det var den Van Damme-filmen jag tyckt sämst om hittills. Vi var inne lite grann på det när vi såg Double Impact, hur det var liksom, hur Van Damme då hade utvecklats till att bli en high concept skådis, alltså vad heter det, som är med i ganska så här, genomarbetade actionfilmer. Då det här känns ju som liksom det försöket att verkligen make it big rent ekonomiskt sett. Alltså det här känns ju som ett försök till en blockbuster.
Ja, definitivt. Och det måste ju nästan ha varit också, va, med,
ja, det är ju året efter Double Impact, ja, när jag kommer, så att ja, tycker du att den funkar som det?
Med tanke på att den drog in 5 gånger så mycket som den kostade att göra, så får man se att den funkar. Men jag tyckte ju att Double Impact var betydligt skönare att se.
Ja, och det tror jag handlar mycket om att Double Impact lägger sig på en mycket mer resonlig nivå. Universal Soldier, den bottnar inte i sig själv riktigt.
Nej, Och den har... den konceptet kände säkert skitbra. Så att man inte la ner så mycket tid på storyn också. Jag tycker storyn i Double Impact var ändå liksom, den funkade någonstans.
Mm. Det gjorde den definitivt. Men sen en sak jag också tänkte på som är ganska viktig, tror jag, i avkodandet av myten om Van Damme, det är ingen split.
Ingen split, precis.
Ingen split är lika med dålig Van Damme-film.
Det är vår första fråga. Eller första frågan, är Jean-Claude Van Damme i filmen? Det är väl, och sen finns en split. Det är väl fråga två då i vårt lackmustest för om det är en Van Damme-rulle.
Mm. Ja, precis. Eller om det är en bra Van Damme-rulle. Ja. Det är också hela den här grejen med, som jag har tänkt på, och det, jag blickade lite framåt här också. Han har ju ofta de här lite fransk klingande namnen.
Luc Devereaux.
Precis. Tror du det är ett sätt att på något sätt förklara bort hans accent?
Ja, men det tror jag definitivt att det är. Alltså, han får ju alltid spela de här som är... Antingen är han från Quebec, i det här fallet var han från Louisiana. I Double Impact så hade han växt upp i Frankrike. Ja. Så att visst är det så. Man försöker liksom hitta en bra backstory så att man kan... Det är intressant också att man gick dit snarare än att försöka få honom att prata bättre engelska.
Ja. Jo, men efter det här så kommer de ju på rad liksom, som ett pärlband. Mm. Chance Boudreau, Alain Moreau, Christopher Dubois, Alain Lefebvre, Luc Devereaux igen då med uppföljaren till Universal Soldier och så vidare, ja. Och så vidare. Så att de känner att han har hittat framgångsreceptet. Mm. Där på något sätt.
Och i detta pärlband av filmer som kommer efter Hard Target, vad blir nästa veckas eller nästa Van Damme-cirkels tittning?
Ja, jag vet inte, vad är du sugen på? Som jag ser det så har vi
alltså, vi har Hard Target som är John Woos Hollywood debut.
Ja.
Eller Time Cop.
Ja, jag är ju lite sugen på Street Fighter också. Mm. Men ska vi ta Hard Target då?
Ska vi göra det?
Mm. Ja, vi kör på det. Det
och när man ser Hard Target så får man också så här på något vis komma ihåg vad så här John Woo gjorde med så här Hard Boiled och The Killer och alla de där rullarna i Hongkong innan. Mm. För att han har ju sina grepp. Vi ska väl hålla utkik efter vita duvor som flaxar upp under en strid.
Ja,
dubbla pickor.
Ja.
Vad har vi mer? Vi har
närbilder på ögon är också en sån grej.
Närbilder på ögon och kreativa sätt att titta runt hörn, alltså typ så här, ta av sig solglasögon och hålla fram dem som en spegel eller någonting sånt.
Mm.
Och sen så är det ju givetvis ja. Nej, men det är den sortens grepp som jag kom på en scen i Hard Target som är väldigt John Woosk, men vi kan spara den i tills vi har sett om den. Det är också den enda scenen jag kommer ihåg.
Yes. Så då vet ni, dags att stifta bekantskap med Chance Boudreau till nästa Van Damme-cirkel.
Jag kan inte vänta. Och med Van Damme-cirkeln avklarad så kommer dagens andra fasta punkt. Det handlar om postscriptum. Jag ska tipsa om något så otippat kanske som en ljudskulptur eller en ljudinstallation. Det är några som heter Daniel Franke och Cedric Kiefer som har gjort en installation baserad på Maschine Fabrik, en tysk producent som jag tycker mycket om. De har liksom motionfångat, vad heter det, rörelsefångat, motion capture, en dansare som improviserar till den här musiken och sedan förvandlat det till extremt cool konst. Jag länkar till filmen på oddpod.se.
Trevligt. Maskinfabrik, det är han som ger ut ungefär 25 skivor om året eller någonting sånt där. Oerhört produktiv. Jag tänkte tipsa om en app som heter Starry Night Interactive Animation. Det är en interaktiv version av Van Goghs klassiska tavla Starry Night. Och i den här appen då så tar helt enkelt tavlan form och sen får man chansen att manipulera den med sina fingrar. Väldigt enkelt men samtidigt väldigt mysigt att få interagera med konsten på ett så avslappnat sätt.
Vad kulturella vi var i dagens postscriptum.
Ja, det, definitivt. Jag kan väl ta udden av det lite grann och säga att det här är liksom, det är appen för de som alltid har velat kladda på tavlorna på museet men aldrig fått det, och nu då kan du, är det bara att låta fingrarna glida över Starry Night.
De som alltid vill kladda på konsten men aldrig fick med sig sin fat cap in genom säkerhetskontrollen.
Precis.
Ja, då rundar vi av för den här veckan.
Yes, som vanligt då, även ifall vi inte svarar på era kommentarer så är ni ytterst välkomna att lämna dem på oddpod.se.
Skön disclaimer.
Ja, precis.
Tack för oss, vi hörs.
Tills nästa gång, ha det bra.
Hej.